En podcast från Aftonbladet.
Hej och välkomna till En undran till, denna frågepodd om svensk inrikespolitik som jag, Olivia Svensson, gör tillsammans med My Råvädder varje måndag. En systerpodd till vår vanliga politikpodd En runda till som släpps varje torsdag, så har vi koll på kalendern också. Det känns ju lite speciellt att just idag prata svensk inrikespolitik när världen brinner runt omkring oss. Det har varit en mycket dramatisk helg med USAs och Israels attacker på Iran, och konflikten har sedan dess växt med enorma proportioner. Jag tänker att vi kommer återkomma till det i torsdagens avsnitt lite mer, men idag ska vi faktiskt prata om Liberalerna, My.
Det känns väl kanske lite apart just
det
idag,
känns
men också
apart.
Viktigt.
Ja, det kommer ju komma ett val i Sverige ändå, tror vi, som läget ser ut nu.
Varje dag som går kommer vi ju närmare ett val.
Vi gör ju faktiskt det.
Jag vill bara säga, varje dag som går kommer vi närmare döden. Men det är kanske mer applicerbart på Liberalerna än på oss.
Det kan ju vara så faktiskt, My. Intressant att du nämner just det ordet. För att tiden, det känns som att tiden börjar rinna ut lite grann faktiskt för det partiet. I en ny mätning från Indikator Opinion som gjordes för Ekots räkning förra veckan, så har partiet då sjunkit till en ny historisk bottennotering när man trodde att det inte fanns några fler sådana. 1,3%. Sades det i den mätningen. Och där någonstans ligger ju siffrorna de senaste månaderna, där någonstans omkring. Från 1,3 upp till ungefär 2,5, aldrig mer. Hur ska de lyckas öka på så här kort tid?
Nej, hur ska de lyckas med det? Jag tror att det är många som famlar i mörkret, framförallt i Liberalerna.
Vad sa Simona Mohansson själv när du pratade med henne om siffrorna i ditt intervjuprogram?
Hon har ju väldigt så här gott humör, och jag tror att hon egentligen, ja, jag tror inte det är läge för henne att vara god och glad. Och jag vet också att det provocerar folk i partiet, att det är liksom så här, hej hej, tjo tjo, kim kim, vi bara kör på. Alltså vi är inte i ett sånt läge nu.
1,3 är inte tjo och kim.
Nej, det är inte tjo och kim. Det spelar liksom ingen roll hur positiv man är som person. Det kan inte vara tjo och kim när det är 1,3% väljarstöd. Alltså, det är så fruktansvärt få människor som känner sig manade och röstar på det här partiet.
Ja, och de kan ju bli färre till och med, eftersom i mätningen från
ett optimistiskt rop, de kan bli ännu färre.
De kan bli ännu färre. Alltså, i den här mätningen från Indikator Opinion så tror också då 56% att Liberalerna åker ur riksdagen i september, mer än varannan väljare. Och om ingen tror att de ska komma in, så blir det ju svårt att samla tillräckligt med stödröster förstås.
Ja. Den här moderata planen som de har, vad ska man säga, de har vi inte satt i verket, men de har funderat av att man skulle liksom tömma Liberalerna på väljare. Kommer inte behövas. Liberalerna klarar det här helt utmärkt själva, visade sig.
De gör någon slags dränage bara på egen hand.
Ja.
Alltså, vi har ju fått in en fråga från signaturen En trogen lyssnare, för det är fler som funderar kring Liberalernas vara eller icke-vara. Den lyder så här. Tack för en så bra podd. Var kommer alla L-profiler som idag har ministerposter ta vägen när Liberalerna åker ut ur riksdagen? Jag tänker till exempel på Romina Pourmokhtari. Hon är väl en politiker som fortsatt vill ha makt. Kan det vara så att även Simona Mohansson skulle vara sugen på att lämna L för ett riksdagsparti? Och Lotta Edholm? Vilka partier skulle de vara sugna på att joina, och är de välkomna där? Vad finns det för exempel på tidigare politiker som har bytt parti, och hur har det gått för dem? Tacksam för svar.
Vilken rolig fråga. Det är någon som har tänkt ett steg längre.
Det är också någon som har vågat tänka linan ut. Ja, det vill säga, vad händer när de åker ut, om de nu åker ut. Om vi börjar i den sista frågan, My. Vad finns det för goda exempel på politiker som har bytt parti och som faktiskt har lyckats?
Det bästa exemplet är väl Ylva Johansson, som var vänsterpartist och blev socialdemokrat och har varit en väldigt framstående och tongivande socialdemokrat efter det. Sen när jag funderade på det här så tänkte jag att jag skulle liksom rensa bort sådana personer som har valt att byta parti till något annat utanför riksdagen. Eftersom det oftast har varit liksom att det är falangstrider eller missnöje, att man startar ett nytt parti. Vi ser ju det hos flera av vildarna i riksdagen nu till exempel. Men det är liksom i marginalen. Det enda egentligen som är värt att nämna där har väl varit Gudrun Schyman som blev vilde för Vänsterpartiet och startade ett nytt parti för Feministiskt initiativ när hon satt i riksdagen.
Just det.
Men allting annat kommer jag att rensa bort. Sen har vi ju en rad politiker som har bytt, som sitter nu, till exempel Patrik Reslow som är, var moderat och blev sverigedemokrat. Vi har ju till exempel nu också en vild i riksdagen, Sara-Lena Bjelke som har bytt och blivit kristdemokrat. Vi har sett en rad sverigedemokrater faktiskt, kvinnor som har gått över till Kristdemokraterna. Vi har ett annat exempel som är Paula Bjerler som var en väldigt tongivande sverigedemokrat. Har varit borta från politiken ett ganska långt tag nu. Men nu också har blivit kristdemokrat.
Men Ylva Johansson, skulle du säga kanske det mest framgångsrika exemplet som du kan komma på nu i alla fall?
Ja, men som jag kan komma på rak arm så här. Mm. För att ofta är det ju att man har något missnöje. Det var ju en rad sverigedemokrater som gick till AFS, Alternativ för Sverige. Det är ju också ett ytterkantsparti som inte har särskilt högt väljarstöd någonstans. Så att den typen av rörelse tänker jag inte kvalificera sig som framgångsrikt.
Det blir en mer undanskymd tillvaro. Precis. I de fallen.
Mm. Det finns säkert fler nu. Men, och det finns ju på lokal nivå finns det ju, är det här ju mycket, mycket vanligare. Men om man tittar på riks och hur man får liksom positioner i det nya partiet också, så skulle jag ändå säga att Ylva Johansson väl är det mest framgångsrika.
Om vi då går på frågan om vart högt uppsatta liberala företrädare ska ta vägen om de åker ur My. Vad tror du då?
Ja,
vad ser du för
om
väg?
Vi skulle ta de namnen som nämndes här i frågan. Lotta Edholm tror jag kommer att lämna politiken och gå tillbaka till näringslivet. Hon har ju bara, hon hade ju varit ur politiken ett tag när hon kom tillbaka nu. Och hon verkar ju ha tappat all geist efter den här partiledarstriden. Hon ska ju ha varit väldigt irriterad på att det sköttes så himla dåligt när Simona Mohansson blev vald och Johan Persson hoppade av. Och hon var en av en ovillig kandidat. Jag tror hon kommer lämna politiken och gå till näringslivet. Alltså oftast går de ju till näringslivet på något sätt. De här var ju inte kvar i politik.
För skojs skull.
Nej, men de här som har ambitioner, det är kanske sorgligt på ett sätt. De lämnar ju gärna skeppet. Och kanske tjäna lite mer pengar och använda sitt inflytande på andra sätt om när politiken är över för deras del. Simona Mohansson, alltså hon kan ju inte, alltså ekonomi och riksdagen kan hon ju inte lämna som partiledare.
Det skulle ju inte det.
Alltså det skulle ju vara för
taskigt.
Jag höll på att säga patetiskt, men alltså det skulle ju vara, ja.
Alltså, men vilken uppförsbacke å andra sidan.
Jag tror att jag har en bild här av att det finns ideal och övertygelser hos politiker. Att man någonstans har mycket hjärta och inte så, inte bara strategi när man är politiker. Nu tycker jag att det kanske visar sig, min tes kanske har visat sig vara lite falsk när det kommer till Liberalerna.
Men Gulan Avci som precis har lämnat.
Ja, eller Romina Pourmokhtari som inte tog det här partiledarskapet. Helt uppenbart, hon var helt uppenbart att hon planerade att skaffa barn, men det har ju gjorts när man var partiledare tidigare för Ebba Busch. Men jag tror mycket handlar om att hon ville rädda sin politiska karriär. Och det kanske man gör, men samtidigt så säljer man ju ut sitt parti. Eller jag vet inte om man säljer ut det, men jag tycker att man kastar sitt parti under bussen.
Så Simona Mohansson borde stanna kvar ett tag, åtminstone för syns skull, om Liberalerna åker.
Verkligen. Verkligen. Om det finns någonting bakom det här, god och glad, vi kämpar på, jag gör det här för min övertygelse, jag ska rädda den liberala rörelsen, då hoppar man ju inte av om man åker ur riksdagen. Då lägger man ju 4 år på att kämpa för att få tillbaka partiet. Att etablera sig själv som partiledare, bli varm i kläderna, för det är hon verkligen inte. Och kämpa tillbaka partiet efter 4 år. Att man skulle fortsätta med den här turbulensen under de kommande 4 åren, då skulle man ju verkligen bara cementera att man inte sitter i riksdagen som ett liberalt parti. Romina Pourmokhtari, alltså de har ju inga dåliga avgångsvederlag.
Nej, vad är det för summor?
Men jag tror att de i alla fall har ett eller två år lön efter det här. De har ju ganska bra löner. Så att jag menar, en vanlig människa kan ju leva typ 3 år på deras lön om man bara hade haft 1 år.
Men hon känns ju som en person, hon är ung, hon har ambitioner, hon brinner för klimatet. Vad skulle hon kunna göra i ett annat yrkesliv?
Nej, men hon kan väl bara övervintra här tills att, och hoppas att Liberalerna kommer in i riksdagen igen.
Du tänker så?
Mm, 4 år. Och,
vad kul det låter. Att övervintra och bida sin tid.
Nej, men det är väl så att Liberalerna är ju nu i en situation där det är det vi pratar om.
Absolut.
Hur övervintrar man så att det liksom inte blir en ihållande sömn utan bara ett ide.
Exakt. Skulle de vara välkomna i andra partier? Låt säga att de flexar över till Moderaterna eller Kristdemokraterna.
Men det tror jag. Det är väl fördelen med att man är det här liberala mittenpartiet, att det finns ganska många vägar att gå. Alltså både Moderaterna, Kristdemokraterna tror jag att vägen mellan Liberalerna och Kristdemokraterna, den är svår. I liksom hur ideologin är och partiet. Och jag tänker att om man är Liberalerna, satsar man då på ett parti till som ibland hänger på spärren?
Sant.
Jag tror
nej, det gör man inte. Man vill ha trygghet.
Man vill ha trygghet. Det finns ju liksom flera partier man kan gå till. Centerpartiet, Moderaterna. Det kanske finns någon som tänker att jag tycker att det här med klimatet är väldigt, väldigt viktigt, som ska kunna tänka sig Miljöpartiet istället.
Just det. Skulle de vara välkomna? Är ju frågan då.
Alla partier välkomnar ju allt.
För det ser bra ut.
Det ser så bra ut. Om det är ett etablerat parti alltså.
Välkommen in.
Ja.
Skulle de då, det här är min favoritfråga, kan de inte starta ett nytt parti bara? Eller kanske då gräva upp Folkpartiet och Blåklinten från graven och testa om det skulle flyga eftersom det en gång har funkat?
Alltså Olivia, jag tror att det finns många liberaler där ute som sitter och tänker på, skulle vi inte bara splittra det här partiet igen? Det har ju hänt en gång förut, nu är det i och för sig, vad är det? 90, vilket år är det? 100 år sedan. Jag vet inte ens vad det är för år. Det är liksom i början av 1900-talet som det splittrades i 2 delar. Då var det liksom nykterheten som var frågan, nykterhetsrörelsen och hur nykter ska man vara. Men det här skulle ju kunna vara att man sitter, eller vi vet ju att det sitter folk ute och tänker att om vi bara skulle splittra oss igen och bara gå tillbaka till att bli Folkpartiet en del. Hur underbart hade inte det varit?
Hur tror du att det skulle tas emot? Om de alltså på riktigt, de plockar upp sitt gamla namn, de plockar upp sin gamla logotyp, sin gamla blomma.
Men åker de ur riksdagen tycker inte jag att det här är någonting man kanske ska avskriva.
Nej, så långsökt är det
att
inte.
Man kommer tillbaka som Folkpartiet istället.
Liberalerna var ett kul projekt, hörni, men det var ingen som ville ha det. Så nu testar vi vår gamla säkra.
Man kanske också ska, precis, man testar så här, vi slutar med en liberal penis och går vidare med en folkpartistisk blomma.
Penisen flög inte. Nej, men exakt. Och att starta ett nytt parti, ett helt nytt parti. Vad skulle de vinna på det? Vi gör något helt nytt. Jag, Simona.
Alltså här skulle det vara att man ska starta ett gammalt parti igen. Man bara återupplivar det här liket och bara piska liv i det och kastar ut det i verkligheten.
Jo, precis. Men om du tänker att de skulle starta något helt nytt?
Det tror jag inte hade gått. Jag tror i det här läget att Liberalerna ska sluta tänka nytt.
Ja.
Jag tror att de ska tänka, vad har vi att jobba med? För det har ju varit Simona Mohamsons ledarskapssvaghet. Att man tänker väldigt mycket nytt, snabbt, ofta. och nu så behöver det ju någonstans etableras. Vad är Liberalernas väg framåt? Det här med att ha en väg framåt som alla anser är obegriplig, det är inte en väg framåt. Alltså i politiken kan man inte vara obegriplig. Det funkar liksom inte.
Men jag tror att de tycker att det är lika svårt som jag tycker nu när jag lyssnar på dig. Vad ska de göra då? De försöker ju trycka fram det här med skolfrågan. De försöker göra sig hörda och sedda genom att komma med olika utspel. Vad ska de göra mig? Men ge dem ett tips nu.
Nu är det ju för sent politiskt. Jag tror politiskt tror jag inte de är ute och liksom tutar. Politiskt tror jag skolan, de har tappat de har ju tappat en del här med försvaret, vilket är konstigt i en sån tid när försvaret är så viktigt och säkerheten är så viktig. Det var ju ett parti,
Sveriges mest NATO-vänliga parti.
Exakt, och det skulle man ju fortfarande kunna vara, men man skulle kunna vända det och prata om säkerheten istället för att bara prata om att vi vill gå med i NATO.
Alltså det gemenskapen.
Fanns, ja, det fanns ju någonting där, beredskap, gemenskap, någonting som fanns i det gamla Folkpartiet som ju inte finns. Nu har de bara skolan. Så där kanske man skulle kunna jobba politiskt, men annars så tror jag att det egentligen bara handlar om damage control. Se till att göra sig tydliga för väljarna så att väljarna vet vad de får, så att de ens tycker att det är värt att rösta på Liberalerna. De tycker inte det nu. Jag tror ju att jättemycket handlar om det här vägvalet. Att man har ett vägval och relationen till Sverigedemokraterna som är obegripligt. Som inte går ihop för någon annan än möjligtvis Simona Johansson och hennes innersta krets.
Hade de vunnit på att sätta ner foten rejält, det är det du säger, i den frågan kring Sverigedemokraterna?
Ja, för de har inte gjort det.
Nej, alltså att antingen säga, ja, vi bildar regering med Sverigedemokraterna, vi river den sista barriären.
Ja.
Eller säga, vi kommer aldrig någonsin sitta i regering med Sverigedemokraterna. Att vara tydligare.
Ja, och då hade man ju fått lämna den här regeringen samtidigt.
Precis, och göra det nu.
Då hade man ju fått göra ett brott. Mm. Och det som är det är ju i den sitsen de sitter i, hade det ju varit en helt orimlig position att ta. Alltså man har ju ändå jobbat i så många år och offrat så mycket för att komma hit där man ändå accepterade SD något sånär. Man har suttit i ett samarbete med dem i 3,5 år.
Har flera ministerposter.
Precis. Man har liksom pratat i 3,5 år hur bra det här samarbetet fungerar. Hur man kommer överens. Hur man har lyckats enas om saker. Man har gjort svåra kompromisser, men som man liksom har försökt så här täcka över. Att i det läget plötsligt oss bara bouncea tillbaka till vi vill inte ha någonting med dem att göra. Det är ju också väldigt svårbegripligt. För att vad har de gjort där de här 3,5 åren? Alltså då är det samma sak igen. Mandatperioden när de var med i januariavtalet och de hoppade av i januariavtalet, då var ju reaktionen så här, men vad har ni gjort då de här åren när ni var med i januariavtalet? Alltså vad? Och då blev de straffade av väljarna. Nu är de ju tillbaka i samma situation fast på andra sidan. Vad har ni gjort de här åren då med samarbetet med Sverigedemokraterna om det inte var det här som ni vill, om ni inte ville gå den här vägen? Så jag skulle egentligen säga att enda tydligheten de skulle kunna ge sig in på den enda vägen är ju att säga, vi kanske inte sitter i en regering med Sverigedemokraterna, men vi kommer i alla fall se till att det blir en borgerlig regering om SD är med eller inte är med. Det beror på då om vi hamnar i eller utanför. Men vi kommer stötta en sån regering och vi kommer se till att Ulf Kristersson blir statsminister. Alltså, att de inte landade i det. Alltså, jag förstår ju varför. För att de har så splittrade delar i partiet som vill i olika saker. Men att man inte landade i det, att man inte såg att det var liksom nyckeln till överlevnaden. Det är också obegripligt. Det är mycket som är obegripligt här, men det är en obegriplig sak.
När det går så dåligt så blir man väl också vilsen och ens självförtroende rasar och man kan kanske inte längre se skogen för alla träd. Jag tänker mig att det är där man befinner sig och det är där partiledningen befinner sig också och gräsrotsrörelsen och de som har varit trogna partiet. Alltså det är en förvirring och det är en vilsenhet.
Ja, och då har de ju, det är ju klart att de kan ha gjort analysen att vi har gått in i det här samarbetet med Sverigedemokraterna och det har verkligen straffat oss i opinionen. Men jag tror ändå inte att i slutändan så är det inte, det viktiga är ändå att kunna säga vad man vill i politik. Att kunna ge ett besked. Alltså alla partiledare kommer utkrävas på svar i regeringsfrågan innan det här valet är klart.
Vi tittar igen på dig, Elisabeth Thand-Ringqvist.
Ja, väljarna vill veta. Alltså det är inte i alla val det spelar roll, men i det här valet spelar det roll vilket håll det går eftersom det finns så tydliga, vad ska man säga, det finns så tydliga aversioner i politiken just nu. Alltså politiken blir ju mer och mer polariserad. Man tycker mer och mer illa om motståndaren. Och om man tycker väldigt illa om motståndaren, då vill man ju veta att det partiet man röstar på i mitten inte plötsligt alliera sig med den, det motståndarpartiet man tycker väldigt illa om.
Precis.
Så att, ja men det finns en del att jobba på för Liberalerna.
Det gör ju det och det låter ju viss mån som ett lite omöjligt uppdrag nästan. Är det omöjligt, My?
Alltså i politik och kärlek är ingenting omöjligt.
Vad som helst kan hända.
Vad som helst kan hända.
Men det ser inte bra ut. Det kan vi väl enas om i alla fall. Jag, du och vår trogna lyssnare här som mejlade in.
Nej, och det som de är mest rädda för själva, det är den här nedåtgående spiralen. Och den går fortare och fortare neråt. Och det handlar ju om en berättelse. Berättelsen av att de åker ut ur riksdagen. Och den är så... Den är liksom så mycket igång nu.
Mm, den överskuggar nästan allt
den
annat.
Den överskuggar ju allt. Och jag menar, och det är inte bara en känsla. Det handlar ju också om liksom statsvetare som tittar på det här säger ju att det finns ändå någon slags gräns ju för när man inte vill stödrösta på ett parti. Och det är någonstans mellan 2,5 2,5% väljarstöd kanske. Alltså 1,3.
Ja, det är inte ens i närheten av 2,5.
Det är inte ens i närheten Nej. Av det.
Nej, det blir intressant att följa utvecklingen. Vi får väl se vad nästa mätning säger, för de kommer ju stå ju som spö i backen, de här olika mätningarna. Och jag gissar att Liberalerna vaknar varje morgon och tänker, herregud, hoppas inte har kommit en ny jobbig mätning. Men det hade jag gjort.
Nästan alldeles politiker har ju hoppat av, känns det som.
Ja, de är inte så många som kan vakna med panik.
Så det är bara Martin Melin då som vaknar med panik och tänker så här, oj.
Han som precis har quit his day job som polis för att satsa allt på Liberalerna. Det är också en intressant karriärutveckling.
Vet du vad? Med tanke på hur de andra Liberalerna hoppar av tycker jag att cred till Martin Melin.
Absolut.
För detta.
Ja, här har vi en som ställer upp för laget. Ja. Ta den för laget. Mm. Tack för idag, My. Vi hörs igen på torsdag som sagt i en runda till. Och så säger vi hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.